Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
Vad får Jimmie Åkessons tal för effekt i politiken?
Jag har ett tips på hur regeringen kan knäcka honom och svaret finns på Ebba Buschs Instagram.
Och sen reder vi lite i frågan. Vilka väljare är Magdalena Andersson mest rädd för? De som kan tänkas gå till Nyans eller de som kan tänkas gå till Sverigedemokraterna?
Det här är politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Och Erik Nilsson är också med.
Ja, och jag vill ta er tillbaka till min lördagsmorgon. Får jag göra det?
Mm.
För jag hade ställt klockan på 10.55. Gick väl upp då. Det var en snöig dag. Ni vet, man tar på sig morgonrocken, tänder ett ljus, häller upp ett glas vitt. Skoja, sockerfri julmust såklart.
För vi pratar fortfarande på förmiddag här.
Precis, klockan är 10:55. För klockan 11, vad händer då? Jo, då samlas man ju för att se Jimmie Åkessons stora tal på landsdagarna i Västerås. Och det gjorde jag. Såklart.
Du är så ung. Jag brukar ofta prata i den här podden när du inte är med om hur ung du är. Du är så otroligt ung. Och när vi sover till 11 och åker kolla på Jimmie Åkessons tal. Det är otroligt ungdomligt.
Vi har olika liv allihopa. Vi lever i olika liv. Men jag såg det här talet och insåg ju att jag får nog planera om min vecka nästa vecka. Det blir nog ganska mycket att skriva om moskérivningar och Sverigedemokraterna.
Mm. Mm.
Det här talet har ju väckt enorma reaktioner i politik-Sverige. Ja, men, jag antar att ni inte har missat.
Nej, som alla vet har ju Jimmie Åkesson hållit ett tal där han har sagt att det ska vara stopp för nya moskébyggen i Sverige och att man kommer behöva riva moskéer. Väckte ju starka känslor. Bland annat hos Carl B. Hamilton, nyligen avgången liberal riksdagsledamot, som sa att det inte längre finns någon ursäkt, eller det finns ingen ursäkt för en anständig människa att gilla kräken i SD. Jimmie Åkesson kastar masken, utropstecken. Han var ju ändå en av dem som man länge tyckte stod långt till höger i Liberalerna.
Ja, men för att vara en person som skulle ha varit underlag i riksdagen för den här regeringen tillsammans med de andra underlaget, Jimmie Åkesson, så är det ju ganska starka ord ändå.
Mm.
Verkligen. Men det har ju blivit någon sorts känsla eller någon halvsanning, jag vet inte vad man ska säga, av att det här talet har förändrat läget i svensk politik. Det finns lite den stämningen, eller vissa verkar tycka det.
Någon slags game changer.
Precis.
Och alltså på ett sätt kan man väl säga att det är det, i bemärkelsen att det väl faktiskt är första gången som Ulf Kristersson har gjort en tydlig markering mot Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson. Alltså tidigare har han ju pratat om att så här, allt som är lagligt att säga är inte lämpligt att säga. Men nu gick han ju faktiskt ut och tog väldigt tydligt avstånd.
Jag tycker det är ett respektlöst sätt att uttrycka sig, polariserande sätt att uttrycka sig. I Sverige river vi inte gudstjänstbyggnader.
Det finns ju ett led av händelser som har skett. Alltså det är LVU-kampanjen, det är koranbränningar, det är Ulf Kristerssons Pustervik-tal där det har spridits en felöversättning där han har sagt att Israel har rätt till folkmord. Och så kommer detta som då fjärde sak som anses då spä på hotbilden mot Sverige.
Jag tycker att det är intressant i det ljuset. För drygt ett år sedan så var det ju två partier som var kritiska till ett svenskt NATO-medlemskap och som ändrade sig. Det var ju Socialdemokraterna, men det var ju också Sverigedemokraterna. Och det är lite spännande att titta på hur de två partierna har agerat i just den sakfrågan sedan dess. Bara häromdagen så hörde jag Peter Hultqvist i radion sittande och säga att det finns ingenting viktigare för svensk säkerhet än att vi kommer in i NATO. Alltså samma Peter Hultqvist som ju hade lovat en socialdemokratisk partikongress att han aldrig skulle medverka till någonting sånt. Han har svängt och han står upp för omsvängningen. Sverigedemokraterna svängde ju också utan någon större intern diskussion, i alla fall ingen som nådde offentligheten. Men i sitt agerande som underlag till den regering som säger att det här är den viktigaste säkerhetspolitiska frågan för regeringen. Ibland har Ulf Kristersson sagt att det är den absolut viktigaste frågan för regeringen överhuvudtaget. Så finns det ingenting i agerandet som egentligen tyder på att de verkligen tycker att Sverige kommer med i NATO är en viktig fråga. Nej. Jag menar, det här händer ju precis innan det finns en möjlighet att få de sista ratificeringarna.
Men menar du att det här talet egentligen är en kommentar till NATO-processen?
Nej, men
någon reaktion på det?
Det är ju i alla fall så att han håller ett tal där han säger saker som att religionsfriheten inte ska vara särskilt vid i Sverige. Och det får ju reaktioner i till exempel Turkiet. Och Turkiet är ju ett land som Sverige är beroende av i det här skedet i den här NATO-processen. Så han håller ju talet, vad ska man säga? Hur sa Ebba Busch? Med berått mod. Alltså synnerligen medveten om att det här får negativa effekter,
ja, men, och det,
för NATO-ansökan.
Och det där är ju en sak som har provocerat till exempel vår tidning Svenska Dagbladets ledarsida som har varit väldigt kritisk till Jimmie Åkesson, men också andra borgerliga politiker som tidigare har ändå, vad ska man säga, stått upp för tidigare samarbetet men nu börjar liksom säga att det här är inte okej.
I sin tur vill jag bara säga, för det här tycker jag är roligt, så provocerar ju det Jimmie Åkesson. Den kritik han har fått på det här spåret säger han ju, har han ju besvarat med: jag är så innerligt trött på att man inte ska få göra saker på grund av den här NATO-saken.
Ja, men det finns ju något intressant här i så här, vad är Sverigedemokraterna för parti? Därför att någonstans så har ju, alltså, ett svenskt parti som hamnar i regeringsställning tvingas till pragmatism i utrikespolitiken. Det, eller i liksom, alltså Sverigedemokraterna är inte i regeringsställning, men i en regeringsbärande position. Eller så hålls man utanför som Vänsterpartiet därför att det är för komplicerat.
Ja.
Och jag tror att det har funnits någon slags förväntningar i borgerliga läger att Sverigedemokraterna ska liksom anta en mer pragmatisk hållning i den här typen av frågor. Och nu visar de ju att det man överhuvudtaget inte är intresserad av.
Och sen en vanlig analys som folk sa direkt efter att Tidöavtalet presenterades var ju att Sverigedemokraterna kommer bråka om de straffas av väljarna. Att om de minskar i opinionen, det är då Sverigedemokraterna kommer att bli jobbiga. Men det har ju inte visat sig stämma.
De ökar. Men är ändå bråkiga. Och,
precis. Så den liksom analysen som alla hade innan, den verkar ju falla.
Ja, men på det sättet är väl en del vill ju, och jag är inte mot den, sätta in det här i en rad av så sverigedemokratiska utspel. Alltså tunnelbanekampanjen, segertåget fortsätter och så vidare.
Du menar återvandringståget?
Återvandringståget, var det så?
Tweeten, återvandringståget.
Tweeten var från början, okej. Okay. I talet säger ju Jimmie Åkesson segertåget fortsätter. Så han anspelar ju på det.
Ja, men segertåget hade de, det var ju också en kampanj. Alltså det var ju det här tunnelbanan.
Det är för många ungdomsförbundskampanjer för
och
att jag ska
så
komma ihåg
på dem. Valvakan gick man ju in i, då hade de liksom satt upp segertåget på väggen, så ingången var att man gick in i tunnelbanevagnen.
Ja, det är min svaghet där, förlåt.
Fast det här tänker jag ändå är någonting annat än ungdomsförbund. Alltså det här är ju ändå, vi är ju i Sverigedemokraternas kärna. Alltså det här är ju sverigedemokratisk politik på djupet. Det här är ju inte liksom, det är inte effektsökeri. Nej, men synen på islam och islams roll i Sverige. Sverige är inte ett muslimskt land.
Sverige är inte Sverigevänner. Sverige är inte, och Sverige kommer aldrig att bli ett muslimskt land.
Någonstans är det ju så här. Jimmie Åkesson, ja, nu försöker han har ju skrivit en debattartikel i Aftonbladet där han lite så här defensivt försöker förklara sig efter kritiken han fick. Och då pratar han om att ja, det är klart att det är skillnad på liksom islamister och muslimer. Det behöver inte ens sägas. Men det är ju ändå så att Sverigedemokraterna är emot uttryck för islam i Sverige. Alltså man ser det som en främmande kultur, en främmande religion. Det är ju inte, alltså, det är väl inget nytt?
Nej, alltså jag fattar vad du menar, Torbjörn. Men som du sa, Maggie, jag är ju extremt ung och fräsch. Men I've been around tillräckligt länge för att ändå ha upplevt flera sverigedemokratiska utspel som har fått enormt stor uppmärksamhet och som också har kommit i känsliga lägen. Jag tänker också på Jessica Stegruds tweet om Fredrik Reinfeldt kort efter terrordådet i Bryssel för några veckor sedan. Mm. Det är liksom, det är lite inga jämförelser i övrigt, men jag tänker lite på hur samhällsdebatten blir under våldsvågor som vi har haft. Det liksom inträffar väldigt intensiva perioder där alla blir superupprörda. Folk vill att se väldigt drastiska åtgärder.
Visst, typ för 13-åringar.
Precis, det händer väldigt mycket. Men sen slutar det skjutas och så väntar vi till nästa våldsvåg och då händer samma sak igen. Jag tycker jag har varit med tillräckligt länge för att se att det här händer ju också med SDs utspel. Kanske är det en game changer, jag vet inte. Kanske är det inte det, utan ännu ett SD-utspel. Jag vet inte.
Det som jag ändå tycker gör liksom att man ser en skillnad här mot typ när Mattias Karlsson har twittrat om att lämna regeringen eller Jomshof har sagt bränn 100 koraner till. Det är ju att i de lägena när man har pratat med moderater framförallt i regeringskansliet så har de sagt att ja, det där är ett problem, men SD-ledningen eller Jimmy eller tjänstemännen i regeringskansliet tycker inte heller att det där är bra. De tycker att det är jobbigt med den där typen av utspel. De vill helst inte ha det, men Sverigedemokraterna liksom har stor frihet. Det är en vildvuxen rörelse. De har svårt att tygla det. Sveriges mest toppstyrda parti. Men det är ändå vad Moderaterna säger. I det här fallet är det ju Jimmy Åkesson själv som går ut och säger det. Det är väldigt svårt för människorna i statsrådsberedningen att säga nej, men Jimmy tyckte inte heller att det här blev så bra. Särskilt efter att han har gått ut och backat det och också fått stöd av då flera tongivande sverigedemokrater som har liksom attackerat kritikerna i sociala medier.
Ja, och det är väl också något i detta att ska man ta ett politiskt tal på allvar? Alltså, om Jimmy Åkesson direkt efter att han håller det här talet skriver en debattartikel där han säger jo, men det är ju skillnad på islamister och muslimer. Då faller ju så att säga, vilket av ståndpunkten är det jag ska fästa mig vid? Det här talets styrka som tal betraktat är ju att han inte gör någon skillnad på islamister och muslimer. Det är ju det som blir det brännande i talet. Och det är ju den stora saken i talet. Var det då bara ploj? Alltså han leder ju partiet som är det största i regeringsunderlaget. Hur ska jag förhålla mig till det överhuvudtaget?
Nej, men jag uppfattar det här som sverigedemokratisk kärnpolitik. Jag tycker inte att det är liksom uppseendeväckande på det sättet. Det här är ju vad partiet tycker och står för. Jag började tänka på när jag bodde i Göteborg under den tiden när man skulle bygga moskén vid Ramberget som var väldigt uppmärksammat. Den var saudifinansierad, den var utsatt för väldigt mycket kampanjer. Bland annat hade man hittat ett grishuvud, alltså någon hade lagt ett grishuvud på platsen. Alltså dött, ja, det var kanske givet. Inte lever när det är skilpadkroppen.
Du vill notera ett kadaver, liksom, så att säga.
Ja.
Ja, inte ett levande gris.
Det var inte en levande gris, utan det var ett grishuvud. Det var liksom en stor lokalpolitisk diskussion. Sverigedemokraterna var otroligt starkt emot. Tidigare partiledaren Mikael Jansson var gruppledare i Göteborg. Mm. Han argumenterade med liksom arkitektoniskt. Det här är ett främmande, byggnaden är ett främmande element i Sverige. Det var liksom hans huvudargument. Och jag minns
alltså att det var en kupol och en halvmåne kanske.
Ja, jag vet faktiskt inte exakt hur den ser ut. Det var en svensk person som har ritat den. Men, men det var just det här liksom, det främmande huset. Och jag minns att han fick frågor av typen så här, men om det vore en röd stuga med vita knutar skulle det ändå vara okej. Och det tyckte han inte att det var. Och samtidigt då så hade jag en del kontakt med ett gäng muslimska tjejer i Göteborg som såg väldigt mycket fram emot att den här moskén skulle byggas. För att deras alternativ hade varit den här Belvin-moskén som ofta pekas ut, eller genom tiderna har pekats ut för att samröra med extremism. Många som åkte till IS hade till exempel besökt den moskén. Och de tyckte så här, den är liksom väldigt konservativ, och de såg det som att så här, nu ska det komma en ny moské som kanske kan ha ett annat tilltal, ett annat sätt att praktisera. Och det var ju någonting som inte hördes direkt i debatten. Att det finns också olika, alltså om nu SD skulle vara för en mer moderat liksom form av islam, då skulle man ju vara för den moskén. Mm. Alltså det handlar ju inte bara om vad som predikas i dem.
För där har de betydligt bättre pizza än vad de har någon annanstans. Bättre pizza, bättre pizza.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hanif Bali hade en intressant kritik mot Sverigedemokraterna på det där temat. Han skrev, jag citerar för att det blir enklast. Han skrev så här: felet ni gör är att ge vänstern och syltryggshögern en enkel utväg genom att prata om moskéer som en abstraktion. Gör som Ardalan, namnge dem istället. Det finns inte en chef där ute som klarar av att försvara Bellevi eller Imam Ali-moskén. Till och med muslimerna skulle hurra. Alltså det finns ju något i detta, att det här som Jimmy Åkesson för fram är så extremt ospecifikt. Det hänger ju också ihop med idén om att om de bara får bli del av regeringsmakten på något sätt, så kommer de börja ägna sig åt att göra genomarbetade förslag, förstå hur det fungerar in i regeringskansliet, hur man stiftar lag, bryr sig om sådana saker. Då kan man inte bara kasta ur sig vaga idéer. Men det är ju precis vad som händer här. Hanif menar ju, uppfattar jag, att det här är ett väldigt ineffektivt sätt att föra politik om syftet är att göra det svårt för extremister och islamister. Då måste man ju pinpointa de moskéer där det finns och sen liksom se till att de ska försvara sig och definiera vilka som är liksom godkända moskéer och vilka som inte är det.
Och det har socialdemokraten Ardalan Shekarabi gjort?
Ja, Ardalan Shekarabi var ju ute i tidigare skede och pratade om en specifik moské som han menade gick den iranska regimens ärenden.
Var det när han var civilminister? Eller var det bara...
Jag vet inte om det var när han var statsråd eller i opposition, men det var nog ganska mycket på egen hand.
Men
så att säga, Jimmy Åkesson är inte först med att vilja stänga moskéer.
Stäng en muslimsk friskola så får man ju en annan reaktion. Det hade ju funnits ett ganska brett stöd för.
Och sen, jag förstår ju Hanif Balis invändning där, men jag undrar också vad han menar med felet som SD gör är. Det beror ju på vad man vill åstadkomma. Vilket fel är det? Är liksom syftet med det här att riva moskéer på riktigt? Eller finns det andra syften bakom det här uttalandet som jag antar att Sverigedemokraterna visste skulle få stor uppmärksamhet? Och jag kollade ju på Aktuellt.
Fortfarande i morgonrock.
Då hade jag tagit på mig den igen faktiskt, för det var ju klockan 9. Och där hade redaktionen listat tre faktorer bakom varför Sverigedemokraterna har gjort det här utspelet. Vill ni höra dem?
Mm. Gärna.
Ideologisk övertygelse. Det skulle kunna vara att man vill hamna i centrum för debatten, men också då att man vill förstärka den här konflikten som du talar om, som man har med Socialdemokraterna.
Det första handlar om ideologisk övertygelse. Det är lite det som du har varit inne på, uppfattar jag det som, Maggie. Två, hamna i centrum av debatten.
Det har vi alla varit inne på. Ungdomsförbundskampanj. Ja. Mm.
Och sen tre, förstärka konflikten med Socialdemokraterna.
Ja, det var ju en tydlig, uppenbar del av det här talet, eftersom man också pekade ut Socialdemokraterna som beroende av islamisters röster.
Där tycker jag att man missar lite en aspekt av vad jag tror att Sverigedemokraterna vill komma åt just gällande Socialdemokraterna. Det här om att riva moskéer och så, det var ju intressant. Men det fanns ju en annan sak som han sa som var minst lika intressant, tycker jag. Och det handlar ju om det här att Socialdemokraterna är beroende av islamisters stöd för att Magdalena Andersson ska bli statsminister. Och det var ju...
han säger det ju väldigt definitivt.
Har du exakta formuleringen, eller?
Jag vet däremot att Magdalena Andersson aldrig kommer att kunna bli statsminister igen utan islamisternas röster och stöd. Det är en sak som Jimmie Åkesson vet, och det kommer aldrig hända.
Nej.
Det finns inga utrymmen för nyanser där.
Det är en väldigt svepande formulering, precis som den andra. Men jag tänker att det handlar mycket om valtaktiska skäl i det som Jimmie Åkesson säger i hela talet egentligen, men att det här är kärnan egentligen. Vi vet ju att partiet Nyans växer, ett litet parti som vänder sig just till muslimska grupper. Vi vet också att valdeltagandet sjönk i utanförskapsområden eller utsatta områden senaste valet, där man traditionellt röstar vänsterut på Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Det finns ju, vad ska man säga, incitament för Jimmie Åkesson att röra runt i den muslimska grytan i Sverige.
Men att, skulle vägen då gå för att Magdalena Andersson då skulle bli tvungen att ta avstånd från islamism, och så skulle det sen leda till att muslimer inte röstade på, eller vad är liksom strategin?
Jag vet inte egentligen. Vi såg ju bara att Nyans växte i senaste valet. Det kan ju uppstå nya partier och så. Det här är ju frågor som diskuteras väldigt flitigt. Koranbränningar, moskérivningar och så vidare. Och om det blev så jämnt som det blev förra valet, så kan det spela roll om en liten grupp människor, eller tiotusentals människor, bestämmer sig för att rösta på Nyans eller på eller att inte rösta alls för att man är missnöjd med det politiska etablissemanget.
Alltså många i politiken och vi som tittar på politiken är ju fästa vid det här med att dra väljare över blockgränsen. Att det är det enda sättet. Samtidigt har ju Sverigedemokraterna själv i tidigare val dragits med en oro över att förlora väljare till Alternativ för Sverige eller Medborgerlig Samling. Så för dem ligger det kanske närmare till hands att tänka just så där som du säger, att knuffa väljare till ett annat parti. Det är svårt att se att Magdalena Andersson ska samarbeta med Nyans.
Men och som du säger, för jag tycker också att det här är någonting som egentligen alla partier på högerkanten eller inom den borgerliga kretsen, förutom Centerpartiet, ägnar sig åt, att tvinga Magdalena Andersson och de andra socialdemokraterna att markera mot islamism. Och som du nämnde så är det flytande. Vad är skillnaden på islamister och muslimer? Det är liksom en flytande eller en rörlig fråga i debatten. Och det är också en delförklaring till det här fokuset på den socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El-Haj.
Samtidigt tänker jag att det finns en... Alltså det är ett ganska högt spel. För jag menar, risken är ju att man skrämmer bort en hel del borgerliga väljare också över blockgränsen med den här typen av utspel. Alltså också väljare som ser så här, men Ulf Kristersson eller Moderaterna kan inte fungera som ett pragmatiskt statsbärande parti så länge de är beroende av Sverigedemokraterna. Då kanske det är bättre att rösta på Socialdemokraterna även om man då fördras med Miljöpartiet.
Det finns ju i den här då strategiska aspekten som vi är inne på nu, så tänker jag att det finns ytterligare två saker. Alltså det ena är ju frågan om Nyans verkligen växer och om det partiet som parti betraktat liksom kan vara ett kärl för väljare som man puttar från Socialdemokraterna.
Har de inte haft massa interna bråk?
Det har ju varit internt strul och så. Å andra sidan så kan man ju säga att Nyans fick i sitt första val som de ställde upp i 24 000 röster. Sverigedemokraterna fick i sitt första val som de ställde upp i 1118 röster. Så de är ju, har ju varit mer framgångsrika än Sverigedemokraterna.
Vad är vi på då? 94?
Nej, då är vi på 88.
Ja. 88.
Men då hade fortfarande inte Ultima Thule återförenats ens en gång. Alltså ni vet, Ultima Thule var ju ett punkband först. Mm. Och sen så splittrades de och så fick de en ny sångare och sen så fick de en klok gubbe som kom på att de skulle heta Ultima Thule. Vi behöver inte diskutera vad han tänkte och tyckte om saker. Och sen blev de Ultima Thule. Och sen spelade de på Sverigedemokraternas landsdagar då. Efter att du hade tagit på dig någonting annat än morgonrocken. Antar jag. Men ja, det är den ena grejen.
Men, ja.
Sen har jag en annan. Okay, får jag ta den också?
Kör den.
Hela det här resonemanget bygger ju på en teori som har varit ganska välspridd under hösten. Nämligen den att Socialdemokraterna agerar som de gör i ett antal frågor för att de är rädda att förlora muslimska röster. Och så kan det ju vara. Vi har pratat om det tidigare i podden någon gång. Men om man försöker bena i det där, finns det någon bäring i det påståendet? I grunden. Det är ganska svårt. Men det första är att det finns ju mätningar som institutet och andra gjort, åtminstone från 2019, där människor som identifierar sig som muslimer svarar vilket parti sympatiserar de med och röstar på. Och då svarar ungefär 50%, ibland lite mer, att de röstar på Socialdemokraterna. Så i den meningen så kan man ju säga att det finns någon bäring.
Skulle man kunna få lägga in brasklappen att muslimer och islamister inte är samma sak?
Ja, vi kommer till det. Okay. Det är precis där kärnan i det här är. Alltså, sen kan man då fråga sig, röstar de här muslimerna som säger att de röstar på Socialdemokraterna för sin så att säga religiösa övertygelses skull? Det är ju inget kausalt samband där emellan. Det finns en studie som kom nyligen, gjord av en sociolog i Umeå och en religionsvetare på Södertörn, som undersöker hur pass sekulariserade muslimer i Sverige är. Och den visar att den lanserar begreppet postmuslimer, alltså människor som kulturellt, alltså precis som det finns väldigt många i Sverige som är postkristna. Man är kulturellt kristen, men ens tro präglar inte ens vardag och framförallt inte ens politiska ståndpunkter. Och då visar det sig att gruppen postmuslimer är stor, och även bland de som identifierar sig som muslimer så känner man i väldigt låg grad sig representerad av muslimska trosamfund. Alltså det är till och med så att man känner sig mer representerad av Svenska kyrkan än muslimer. Så de här forskarna kommer fram till att bland muslimer i Sverige så är graden av sekularitet väldigt hög.
Jag måste säga bara att det är inte känslan man får i Jimmy Åkessons tal. För att han säger ju så här...
De här islamisterna, de är inte bara en handfull tokar numera som utspridda kring, ja, i lite olika förorter kring våra större städer, utan de är väldigt många och de finns överallt.
Ja, och då hänvisar ju han delvis till de här glädjetågen efter Hamas terrorattack. Men det blir ju fortfarande oklart hur många islamister finns det i Sverige. Och röstar de för att de är islamister? Alltså röstar de för att...
Alltså för de ens röster i riksdagsvalet, är de ens medborgare?
Nej, men, ja, men det här blir ju riktigt intressant. För så här, Säkerhetspolisen har sagt att det finns ungefär 2000 alltså militanta eller våldsbejakande islamister.
Precis, det är så komplicerat, för det finns ju islamister som tror på någon slags politisk islam men inte tror på jihad.
Ja. Och 2000, det är ju fler än vad Sverigedemokraterna hade som röstade på dem i sitt första val. Men det är ju jättefå människor i dagens läge om det ska påverka vem som blir statsminister.
Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Så går det inte till. Välkommen till verklighet.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Men du konstaterade själv innan att Jimmy Åkesson gör ju inte någon större skillnad på islamister och muslimer i det här talet.
Nej, precis.
Eller att det i alla fall att det är en väldigt... ett väldigt brett begrepp kanske, islamister.
Och men det är det ju. Och ja, det är ju, ja. Som Maggie säger, så är det ju också människor som vill att islamisk kultur och levnadsregler ska särprägla lagstiftning och det politiska livet.
Men jag tror inte att strategin handlar om att få islamister att sluta rösta på Socialdemokraterna. Det är liksom inte riktigt det, utan snarare att de som kan rösta på Nyans eller gå till soffan eller rösta på nybildade partier som kan skapas den här mandatperioden, jag vet inte, gör det istället för att rösta på Socialdemokraterna.
Ja,
jag tycker inte
på
att man ska fästa sig vid Nyans heller, för att det, liksom, det spelar inte så stor roll om de kommer in i riksdagen eller inte, utan det som spelar roll är att om det blir ett väldigt, väldigt jämnt val nästa gång, som det säkert kommer att bli eftersom det alltid blir det, så kan det spela roll om några tiotusentals personer rösta på ett sånt parti eller avstå från att rösta, för att man är så besviken på Socialdemokraterna.
Men jag är inte ute efter om det strategiskt fungerar eller inte, utan finns någon bäring sakmässigt i det han säger? Alltså, är det sant det han säger? I grunden så signalerar ju Jimmy Åkesson att Magdalena Andersson och Socialdemokraterna är rädda för de muslimska rösterna, att de ska svika. Och ditt resonemang, Erik, om Nyans är ju inne på samma spår. Och jag funderar bara på vilka röster eller väljare är Socialdemokraterna mest rädda för? För tittar vi på samhällsutvecklingen, eller inte bara Socialdemokraterna.
Rädda för eller rädda om?
Ja, det är en bra fråga. Tittar vi på samhällsutvecklingen så är det inte bara Socialdemokraterna utan alla partier.
Men Maggie, du sa ju att det här är första gången egentligen som Ulf Kristersson har markerat på det här sättet mot Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson.
Ja.
Vad menar du?
Om man funderar på vår allra första fråga i den här podden, alltså vad är detta en game changer, så, alltså det här talet, så är det ju intressant att Ulf Kristersson har markerat för första gången så pass tydligt. Men jag menar, det får ju inga faktiska effekter för Ulf Kristersson sitter ju fortfarande där han sitter. Han har ju fortfarande inga alternativ. Alltså när folk säger sen, var går de röda linjerna för regeringspartierna egentligen? Borde de inte gå precis här? Då är det så här, ja men röda linjer för vad? Ska Ulf Kristersson gå ut och säga så här, vet ni nu avbryter vi Tidöavtalet, vi får ta ny talmansrunda eller jag utlöser extraval. Vi stoppar paradigmskiftet i rättspolitiken och migrationspolitiken för Jimmie Åkesson har hållit det här talet. Alltså, det är ju inte...
Du ser det inte framför dig, att det händer.
Nej, Magdalena Andersson krävde ju att han skulle kasta ut Gustav Gellerbrandt från regeringskansliet. Det tror jag också blir... Precis, Sverigedemokraternas tjänstemän. Det tror jag också blir... Det blir liksom komplicerat för samordningskansliet. Det spekulerades här på redaktionen igår, det var folk som frågade så här, kommer Liberalerna lämna regeringen nu? Ja, då måste Ulf Kristersson dels väljas om med Liberalernas stöd. Och sen, hur ska de sen konstruera det här? Alltså det kommer ju inte vara någon skillnad förutom att Johan Persson inte får sin ministerpost.
Det är ett sannolikare scenario att Ulf Kristersson håller ett mingel. Med rätt utvalda grupper och så slätar vi över det här och går vidare.
Med mingel i Sagerska med alla de här muslimska samarbetsorganisationerna.
Ja. Och så fru Birgitta med prästkragen på.
Menar du då att liksom, det finns inga röd linjer egentligen? Det här samarbetet kommer alltid att bestå för Ulf Kristersson?
Alltså det är ju det, eller som det var efter valet 2018, när han går runt i riksdagen och surar och känner att han borde vara statsminister, att matematiken talar för det, men det ändå inte blir så. Alltså det skulle ju vara att han och Magdalena Andersson gemensamt satte sig och gjorde någon uppgörelse där de skulle regera ihop. Alltså det är ens ledarsidas dröm. Mm. Jag tror inte någon av dem är i liksom stånd att klara av det, för det första. De verkar ju liksom... Alltså det grävs ju bara djupare och djupare gravar mellan dem. Men också att alltså Moderaterna är ju fortfarande liksom förlamade av effekterna av decemberöverenskommelsen. Jag har så svårt att se att de skulle... Det enda de ser framför sig då är ju att de inte längre finns som parti.
Nej, men regeringen är ju ett väldigt knepigt läge med Sverigedemokraterna, får man säga. Och de blir ju allt mer uppätna av det här. De måste ha en strategi och det verkar som att de inte riktigt har någon eller. Man brukar väl säga det att folk taktikröstar på Sverigedemokraterna för att få ett mer, vad ska man säga, stramt och hårt Moderaterna. Och risken är väl att det snarare blir tvärtom snart, att man röstar på Moderaterna för att få ett mer...
Ett mildare Sverigedemokraterna. Alltså man tänker ju på de där alliansenåren när det liksom blev någon slags sanning att så här, det stora, alltså statsministerpartiet gynnas och de andra partierna imploderar. Så nu är det ju tvärtom, om man inte ser då som sossarna gärna gör, Jimmie Åkesson som statsminister.
Men jag har i alla fall kommit på en sak som regeringen kan göra för att knäcka Sverigedemokraterna och liksom
motarbeta dem. Du har tips till Kristersson.
Jag har tips. Och det här tipset, det fick jag av dem själva när jag var inne på Ebba Buschs Instagram-konto som man kan vara ibland. Och plötsligt blev allt så uppenbart. För att vad hände då på hennes konto? Mitt i den här liksom stormiga debatten om moskérivningar och allt vad det är.
Hon har väl inte heller kommenterat, till skillnad från Johan Persson eller
jag tror att hon har kommenterat skriftligen.
För annars tänkte jag att det skulle ju kunna bero på att, jag menar, hon företrädde ju också ett parti som startade för att religionen var så viktig så att den behövde påverka lagar och regler och normer i samhället. Mm. Politiken alltså.
Men vad är Ebba-metoden?
Nej, men det som jag då möts av på hennes Instagram-konto är inte liksom ett brandtal om moskéer eller och så vidare, utan det är Ebba Busch i en bygghjälm på någon slags fabrik eller industri tillsammans med andra personer i bygghjälm som man aldrig har sett förut, som är helt okända, och de går runt och pratar om någonting, jag vet inte, som är liksom väldigt far out.
Jo, men det är väl hennes nya Sverigebygge som hon lanserade i Aftonbladet.
Hon håller på med sitt jobb.
Hon ska bygga järnväg.
Energi och näringsminister som ju är hennes jobb. Det är liksom inte den här andra Ebba Busch som är ute och krigar om Elgala och allt vad det kan vara. Det är liksom den tråkiga Ebba Busch. Hon är fast i det här, och det har hon ju också sagt till mig i en intervju, att nu får jag liksom så här kliva undan lite ett tag, för jag måste arbeta med det här otroligt viktiga om leveranssäkerhetsmål och kärnkraftsallianser och allt vad det är som kanske inte är så de viktigaste frågorna för väljarna just nu. Eller de är i alla fall inte top of mind, om ni fattar vad jag menar.
Mm.
Då tänker jag, vad hade hänt om, som du var inne på lite innan, om Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna hade släppt in Sverigedemokraterna i regering? Sätt Jimmy Åkesson på en ministerpost.
En sån riktig asjobbig teknisk.
Precis. Mm. Gör honom till energi- och näringsminister. Skicka honom på de här tråkiga industribesöken och liksom de här tekniska grejerna. Sätt honom på elstödet som skulle vara utbetalt den 1 november. För liksom, alltså,
förra året.
November. Ebba Busch har liksom inte någon tid alls att göra någonting förutom hennes ministerarbete. Och då tänker jag bara att Jimmy Åkesson är ju så otroligt viktig för Sverigedemokraterna. Det är ju, han är ju anledningen till varför många röstar på det partiet. Och det viktigaste sättet att knäcka Sverigedemokraterna är att få bort Jimmy Åkesson. På landsdagarna så sa Jimmy Åkesson också i en SVT-intervju att han har ju suttit väldigt länge på partiledarposten nu. Och han kommer väl göra det ett tag till.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Men hade han förlorat det här valet, då hade det varit svårt att ladda om. Då hade han behövt tänka igenom det där en gång till. Så att han har ändå liksom, det där är ändå uppe, och ni vet, han har varit partiledare i 100 år.
18, men det är typ samma för dig. Det är ditt åldersperspektiv.
Som sagt, extremt ung, fräsch och smal. Jimmy Åkesson, vi vet ju också lite hur han har jobbat under den här mandatperioden. Han tar långa mediesemestrar där vi inte riktigt vet vad han gör. Han kanske gör något jätteviktigt hemma i Sölvesborg, men vi har också sett honom festa i Hawaii-skjorta och spela på någon scen. Så att liksom, hur kul hade det varit för honom att vara minister? Hade han tyckt att det var kul? Och hade han framförallt haft tid? Hade Sverigedemokraterna haft tid att liksom lägga alla de här kommunikationsresurserna på att skriva de här talen och hålla på med det här? Eller hade de varit så otroligt fokuserade på att få fram ett mål för leveranssäkerhet? Ja. Eller skapa en ny kärnkraftsallians. Och där tycker jag också att regeringen hade en så otroligt missed opportunity. EU-ordförandeskapet som var i våras.
Mm.
De sa, när man träffade ministrar, så sa de att de älskade det. Men deras ögon sa ju hjälp.
Alltså man
hjälp
pratade mig. Ju med så många regeringskansliet som var så här, bara EU-23 över så att vi kan liksom göra någonting annat.
Det var liksom att leda de här ministerrådsmötena. Det var liksom alltså, massa saker som bara tog så otroligt mycket tid och som kanske inte var så det roligaste man har gjort. Eller så var det det. Jessica Roswall tyckte väl det, men det fanns liksom olika åsikter om det. Hade Jimmy Åkesson, om han var energi- och näringsminister eller migrationsminister, skulle ro ihop den här migrationspakten under ordförandeskapet. Hade han pallat det? Hade han tyckt att det var kul? Eller hade han dragit sig tillbaka?
Ja, men det ligger väl något i det där. Jag vill bara kasta in en brasklapp. Jag vill inte sänka något förslag. Men alltså Ebba Busch har ju ministerpost. Tunga sådana. Och jag vet inte om det kan ju hända saker in i regeringskansliet också. Nu säger ju till exempel hon i sitt Sverigebygge att för att genomföra det så krävs det att vi lägger om Sveriges finanspolitik. Och citat, jag söker inte pris för att vara den mest renläriga marknadsliberalen. Jag vet inte om det är så uppskattat hos den moderata statsministern. Alltså, för här har han på ena sidan då en Jimmy Åkesson som vill prata om muslimer i Sverige och hur hemska de är allihopa. Och en person som vill genomföra någon slags vänsterekonomisk statspolitik där staten ska ösa ut pengar. Så att säga, det finns ju en risk att tar man in Jimmy Åkesson i regering så gör han också saker i regering, precis som Ebba Busch nu gör.
Han kan ta nytändning.
Jag tänkte precis, har inte den här helgen snarare gjort det? Alltså, man kände ju att det var en ganska spikrak väg framåt mot SD regering efter nästa val, och att det hade väl KD mer eller mindre accepterat, börja sjunka in hos Moderaterna och Liberalerna kommer inte ha något val. Men nu, det kommer ju vara betydligt svårare för en statsminister att ta avstånd från något som den egna ministern har sagt än samarbetspartiet i riksdagen som man ändå typ formellt kan säga inte är med.
Så kan det vara. Eller min tanke är lite att Jimmy Åkesson kommer aldrig hinna säga det här, hålla det här talet, för att han är liksom i Bryssel eller i Kanada på något jättetråkigt möte.
Jag tror ändå att de fortfarande kommer att ha landsdagar. Så att han kommer ändå hålla tal. Men då kanske det är med det här ledan. Alltså att han liksom inte, att han
ja,
ger
men,
upp.
Ja, men kanske är det så att man inte riktigt orkar ha den här jättestora uppståndelsen som det här ger. För att det är liksom, jag måste säkra det här kärnkraftsbygget som inte ser ut att bli av.
Allt det som är liksom
Ebba Busch verklighet.
Ja. Alltså, för du vill ju lansera en möjlighet för Ulf Kristersson att trolla bort Jimmy Åkesson. Ja. Att han bara försvinner, evaporerar. Ett annat sätt är ju att ge karln ett jobb. Någon gång måste han ju sluta som partiledare. Vad ska han göra då?
Det var väl någon annan som fick det nyss.
Regeringen söker ju en kärnkraftssamordnare.
Ja, där! Tips. Du ser, perfekt!
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Tove Friman Leffler, ansvarig utgivare är Martin Ahlqvist.